Allt från de högsta snöklädda karga bergstopparna via de fuktigaste grönskande djunglar till nära på oändliga saltöknar. Så stor variation ryms inom samma land. Här finns bland de rikaste floror och faunor i världen. 1400 fågelarter och 300 slags däggdjur. Och varje år hittas nya. Men så länge det tagit för mig att berätta det här så har troligen en unik art hunnit dö ut. Mina damer och herrar, detta är Bolivia, landet som finns i toppen och botten när det gäller miljötänk. Ja, alltså Bolivia håller en verkligt hög profil utåt, som nu när man lagstiftat om mänskliga rättigheter åt moder jord. Både den levande och den döda naturen. César Moreno som är miljöexpert driver EUs arbete inom klimat och miljö i Bolivia och han välkomnar utökade rättigheter för miljön.
Because Bolivia has lots of problems concerning environment, so it's good to have the Mother Earth rights at the same level of human being's rights.
Bland annat inkluderar den nya lagen rätten för vatten att inte bli förorenat, men också rätten för djur och växter att inte få sin gensammansättning modifierad. Bolivia är det andra landet i världen efter Ecuador som ger miljön egenskapen av en juridisk person. Ändå är César Moreno skeptisk till effekten av den nya lagen. Verkligheten är långt ifrån så grön som lagstiftningen låter en tro.
I mean that the problems, environmental problems here in Bolivia has not been solved. And the main concern for us is the law enforcement, which is not adequate, I think.
Sydamerikansk miljölagstiftning är ofta strängare än i Europa. Problemet är att det saknas möjligheter att kolla upp att lagarna följs, för myndigheterna varken förstår eller har resurser att följa upp situationen. På det globala klimatmötet i Cancun i fjol lyckades Bolivia uppröra miljömänniskorna då Bolivia som enda land motsatte sig det i deras tycke för lågt ställda målen om minskade utsläpp. Bolivias krav var välmenade, men det är ihåligt snack, anser Pierre Fryling som är miljökonsult och nu leder det svenska klimatarbetet i Bolivia. Han har följt utvecklingen här i många år och ser att omvärlden inte ännu har genomskådat Bolivias dubbelspel.
Bilden av Bolivia är ju fortfarande, tror jag, mycket, mycket ljusare och mycket mer entusiastisk. Här har vi en regering, en president, ett land som äntligen representerar något nytt på det här området. En nyskapande diskussion också hur vi ska göra med klimatet och ett stort ansvar för miljöfrågorna. Men tyvärr så finns det inte någon som helst förbindelse mellan vad som sägs i de internationella sammanhangen och den faktiska praktiken i Bolivia.
So what's the point in having this mentioned of Mother Earth rights in constitution when there is no enforcement of these laws at all?
Ja, som César Moreno säger, vad är det för poäng med snäva begränsningar om ingenting syns i praktiken? Landets president Evo Morales har ofta anklagat västvärlden för att inte ta sitt ansvar för klimatet utan försatt Bolivia i en svår sits. Men ser man på Bolivia självt så är CO2-utsläppen per capita det största i Sydamerika.
Någon tillämpning på hemmaplan av ambitionerna om att sänka koldioxidutsläppen, det ser man inte. Begreppet energieffektivitet är inte uppfunnet.
Nej, energin är subventionerad så att låta gatlamporna lysa dag och natt är inget problem. Någon återvinning av sopor är inte heller att tala om, men det värsta exemplet är säkert trafiken. Den blyiga bensinen här kostar 30 cent litern tack vare stadssubventionering. Ibland är det svårt att urskilja vad det är för ett fordon som kommer körande för röken är sottighet. Regeringen förbjöd nyligen import av bilar äldre än 5 år för att få bilparken förnyad. Men effekten har varit den motsatta, eftersom få människor har råd med så nya bilar här. Så i praktiken görs ingenting för att stoppa klimatförändringarna här lokalt. Även om folk märker av förändringarna rent konkret. Pierre Fryling följer med vilka förändringar som redan kan bekräftas.
Det som vi kan konstatera utan vidare som är speciellt för Bolivia, som har en stor del av den tropiska världens glaciärer är just glaciärernas tillbakadragande.
Det var en uppoffring att ta sig upp hit, men det var också värt det. Solen är stark här på 4800 meters höjd och luften är tunn, så varje steg som man tar är en uppoffring för de få människor som vågar sig upp hit. Jag har gått upp hit i bergen för att se på en av de bättre beskyddade glaciärerna som finns kvar i Bolivia idag. Det stora berg som jag har framför mig som går upp till ungefär 5300 meters höjd är ännu snötäckt, men det är exceptionellt. Berget som finns bakom mig på andra sidan har inte längre något snötäcke, för det har totalt smält. Och talar man med människor i medelåldern här så säger de att de kommer ihåg hur alla toppar här runt omkring var snötäckta för bara ett par decennier sedan, men idag är de flesta berg totalt kala. Och trots att glaciärerna är kanske det mest synliga tecknet på en förändring i klimatet här, så är det långt ifrån det enda tecknet på att någonting akut håller på att ske.
I Bolivias fall så gäller det klimatvariabilitet, väldigt kraftiga variationer som i Bolivia då innebär både häftiga oväder, skyfall, men också kraftigt sjunkande temperaturer med hagel som orsakar stor skada, ofta på grödor. Och det är allt i stort sett relateras också till resursen vatten. Så att det kommer att finnas mindre vatten för Bolivia. Det kommer att bli större säsongsmässiga variationer och de kommer att bli mer dramatiskt markerade.
Bolivia har en rätt småskalig industri och står globalt för en ganska liten utsläppsmängd. Men den industrin som finns är grovt förorenande. Idag kommer 30-40% av all importinkomst från olje- och gasutvinning eller gruvdrift som idag långt sköts utan miljöhänsyn.
So this is very harmful for the environment. Mining activities, oil extraction, gas extraction. So there is no coherence at all between that they are saying about Mother Earth rights and what they are doing to develop economically the country.
Illa, tycker Cesar Moreno och efterlyser nu ett nytänkande inom framförallt gruvindustrin. Om utländska bolag gavs möjlighet att investera inom branschen skulle förhållandena även ur miljösynvinkel noggrannare granskas. Pierre Fryling ser däremot att det idag redan finns goda initiativ till bättring, men att det bästa jobbet görs från gräsrotsnivå, inte i den politiska toppen som man kunde förvänta sig.
Det finns ganska många intressanta initiativ. De är dock inte alls direkt relaterade till det stora utåt synliga politiska intresset för klimatförändringarna. Men det gör inte så mycket eftersom vi kan arbeta tillsammans på de punkterna. Och där arbetar vi ofta nerifrån och upp eftersom de insatserna görs ju direkt tillsammans med lokala och nationella aktörer. Och de föds direkt ur identifierbara behov.
Bolivias taggiga inställning till framförallt USA gör att flera miljöorganisationer får tassa på tå. Som bäst hotar presidenten med att slänga ut USAID ur landet eftersom de opponerat sig mot ett stort motorvägsbygge genom ett naturreservat. Allt det här är oroande, tycker Cesar Moreno. Men nu är det viktigaste att försöka få Bolivia med i den internationella dialogen igen och undvika smutskastning.
Another important point is to strengthen the capacity of the institutions to supervise, to control, to check the application of the environmental laws.
Det här har också fått västvärlden att tona ner sin goodwill mot landet. Och i Europa finns överlag mindre pengar för bistånd och projekt som följd av den allmänna ekonomiska nedgången. Om du vågar dig på en liten vision gällande Bolivias miljöframtid, vad tror du om läget om sådär 50 år?
Mitt grundtips är väl tyvärr att det kommer att se ganska likt ut. Men med förhoppningen att eftersom det finns en ökande kritisk diskussion idag, den är inte stor men den finns. Sammantaget så oförändrat förhoppning med viss realism i dagsläget, det kan bli en bättring.